I have a very good friend who sends me a new.
Jag har en mycket god vän som skickar mig en ny slips att ta på mig under den session jag talar på varje generalkonferens. Han har utmärkt smak, eller hur? Min unge vän har en del svåra problem och det begränsar honom på vissa sätt. Men på andra sätt är han fantastisk. Hans frimodighet som missionär till exempel konkurrerar med Mosias söner. Jag tror det beror på att enkelheten i hans tro gör den så otroligt stark. Jag tror att i Scotts sinne är det otänkbart att inte alla är medlemmar i Jesu Kristi kyrka av sista dagens heliga. Och att inte alla har läst Mormons bok och inte har ett vittnesbörd om att den är sann. Låt mig berätta om en händelse i Scotts liv när han för första gången flög ensam för att besöka sin bror. En granne som satt i närheten hörde Scotts samtal med personen som satt bredvid honom. Hej, jag heter Scott. Vad heter du? Hans stolsgranne gav sitt namn. Vad har du för yrke? Jag är ingenjör. Så fint. Var bor du? I Las Vegas. Vi har ett tempel där. Vet du var mormontemplet ligger? Ja, det är en vacker byggnad. Är du mormon? Nej. Ja, men det borde det vara. Det är en toppenreligion. Har du läst Mormons bok? Nej. Ja, men det borde du göra. Det är en jättebra bok. Jag håller helhjärtat med Scott. Mormons bok är en jättebra bok. Profeten Joseph Smiths ord i Mormons boks inledning har alltid inbjudit inom mig. Jag berättade för bröderna att Mormons bok var den mest felfria boken av alla på jorden och vår religions slutsten, samt att en människa kommer närmare Gud genom att följa dess lärosatser än genom någon annan bok. I år i våra söndagsskolklasser studerar vi Mormons bok. När vi förbereder oss och medverkar må vi motiveras att följa Scotts frimodiga exempel, att dela vår kärlek för den här speciella skriften med andra som inte tillhör vår kyrka. Ett framträdande tema i Mormons bok formuleras i den sista versen i första kapitlet av första Nefi. Nefi skriver: men se, jag Nefi ska visa er att Herrens ömma barmhärtighet är över alla dem som han har utvalt på grund av deras tro, så att han gör dem mäktiga, ja, ger dem kraft till befrielse. Jag önskar tala om hur Mormons bok, som är en öm barmhärtighet från Herren, bevarad för dessa sista dagar, befriar oss genom att lära oss på ett rent och felfritt sätt om Kristi lära. Många av berättelserna i Mormons bok handlar om befrielse. När Levi gav sig ut i ödemarken med sin familj handlade det om befrielse från Jerusalems ödeläggelse. Berättelsen om jarediterna är en berättelse om befrielse, likaså berättelsen om mulekiterna. Alma den yngre befriades från synden. Helamans unga kriare befriades från döden i kriget. Nefi och Lehi befriades från fängelse. Befrielsens tema kan ses klart och tydligt genom hela Mormons bok. Det finns två berättelser i Mormons bok som är mycket lika och ger oss en viktig lärdom. Den första finns i Mosia, den början i kapitel 20. Här lär vi oss om kung Limmi som bodde i Nefis land. Lamaniterna hade krigat med Limmis folk. Resultatet av det kriget var att lamaniterna lät kung Limmi regera över sitt folk, men att folket skulle vara i träldom under dem. Det var en mycket orolig fred. När Limmis folk fått nog av lamaniternas misshandel övertalade de kungen att ge sig ut i strid mot den. Tre gånger led de nederlag. Tunga bördor lades på dem. Slutligen ödmjukade de sig och ropade med stor kraft till Herren att han skulle befria dem. Vers 15 i kapitel 21 återger Herrens svar för oss. Och se, Herren var sen att höra deras rop för deras ondska skull. Ändå hörde Herren deras rop och började uppmjuka lamaniternas hjärtan så att det började lätta deras bördor. Men Herren fann inte för gott att befria dem ur träldomen. Snart därefter kom Ammon och en liten grupp män från Sarajemla. Och tillsammans med Gideon, en av ledarna för Limis folk, gjorde upp en plan genom vilken lyckades fri från lamaniternas misshandel. Herren var sen att höra deras rop. Varför? På grund av deras ondska. Den andra berättelsen liknar den första på många sätt, men den är ändå annorlunda. Berättelsen finns i Mosia 24. Alma och hans folk hade bosatt sig i Helams land när en lamanitisk här kom inom landets gränser. De mötte samman och diskuterade fram en fredfull lösning. Snart började lamaniternas ledare utöva myndighet över Almas folk och lägga tunga bördor på dem. I vers 13 läser vi: och det hände sig att Herrens röst kom till dem i deras bedrövelse och sade: lyft upp era huvuden och var vid gott mod, för jag känner till det förbund ni har slutit med mig. Och jag ska sluta förbund med mitt folk och befria dem ur träldomen. Almas folk befriades från lamaniternas händer och det färdades lyckligt och väl tillbaka till Sarajemla. Vad var skillnaden mellan Almas folk och kung Limis folk? Uppenbarligen fanns det flera skillnader. Almas folk var fredfulla och mer rättfärdiga. De hade redan blivit döpta och ingått förbund med Herren. De hade ödmjukat sig inför Herren innan deras svårigheter började. Alla dessa skillnader gjorde det riktigt och rätt att Herren snabbt befriade dem på ett mirakulöst sätt från dem som höll dem i träldom. Det här skriftställarna lär oss om Herrens kraft att befria. Profetier som förutsäger Jesu Kristi liv och mission lovar oss den befrielse som han ska ge oss. Hans försoning och uppståndelse betyder att vi alla undflår fysisk död. Och om vi omvänder oss undflår vi också andlig död, vilket för med sig det eviga livets välsignelse. Dessa löften om försoningen och uppståndelsen, löften om befrielse från fysisk och andlig död, förkunnades av Gud till Mose när han sade: ty se, detta är mitt verk och min härlighet, att åstadkomma odödlighet och evigt liv för människan. I motsats till det för oss vackert utformade trossatsen i heliga skrifterna finner vi motarbetande sekulära krafter som engagerar sig i att utmana gamla trossatser i heliga skrifterna, skrifter som har gett oss vägledning i många århundraden och definierat eviga värderingar och normer för vårt handlingssätt i livet. Det förkunnar att lärdomarna i Bibeln är falska och att mästarnas lärdomar är gammalmodiga. Det ropar med hög röst att varje människa måste vara fri att upprätta sina egna normer. Det försöker ändra det troendes rättigheter i strid mot det som lärs i skrifterna och i profeternas ord. Vilken välsignelse det är att ha redogörelsen om vår Herres och Frälsares verksamhet i Mormons bok, som ger oss ännu ett vittnesbörd, ett testament om läran som förkunnas i Bibeln. Varför är det viktigt för världen att ha både Bibeln och Mormons bok? Jag tror att svaret på det finns i det 30:e kapitlet i första Nefi. Nefi skriver, och ängeln talade till mig och sade: dessa sista uppteckningar som du har sett bland icke-judarna, det vill säga Mormons bok, ska fastslå sanning hos det första, det vill säga Bibeln, vilka kommer från Lammets 12 apostlar och ska tillkänna i det tydliga och dyrbara stycken som har tagits bort från dem, och ska tillkänna i för alla släkter, tungomål och folk att Guds lamm är den evige faderns son och världens frälsare, och att alla människor måste komma till honom, annars kan de inte bli frälsta. Varken Bibeln eller Mormons bok är i sig själv tillräcklig. Båda är nödvändiga för att vi ska kunna undervisa och få kunskap om Kristi fullständiga lärosatser. Behovet av den andra förminskar ingen av dem. Både Bibeln och Mormons bok är nödvändiga för frälsning och upphöjelse. Som president S. Taft Benson så kraftfullt lärde: när Bibeln och Mormons bok används tillsammans vederläggs falska lärdomar. Jag vill avsluta mitt tal med att nämna två berättelser, en från Gamla testamentet och den andra från Mormons bok, för att visa hur böckerna fungerar i harmoni. Berättelsen om Abraham börjar med hans befrielse från de avgudadyrkande kaldéerna. Han och hans hustru Sara befriades senare på sin sorg och fick löftet att genom sin avkomna skulle alla jordens nationer välsignas. Gamla testamentet berättar hur Abraham tog Lot, sin brorson, med sig ut ur Egypten. Lot fick först välja vilket land han ville ha och valde Jordanslättet. Och han satte upp sina tält vända mot Sodom, en mycket ogudaktig stad. De flesta problemen som Lot fick senare i livet, och det var många, kan spåras tillbaka till hans första beslut att sätta upp tältets öppning mot Sodom. Abraham, det trofasta fader, hade andra upplevelser i livet. Naturligtvis uppstår det många problem, men han levde ett försignat liv. Vi vet inte åt vilket håll Abraham satte upp tältets öppning. Men det finns en stark antydan i den sista versen i 13 kapitlet av första Moseboken. Abraham flyttade då med sina tält och kom till Mamres terebintlund vid Hebron. Där bosatte han sig och byggde ett altare åt Herren. Fast jag inte vet, tror jag personligen att Abraham satte upp tältets öppning mot altaret som han byggde åt Herren. Hur kan jag dra en sån slutsats? Det är tack vare att jag känner till Mormons boks berättelse om kung Benjamins instruktioner till sitt folk när de samlades för att höra hans sista tal. Kung Benjamin instruerade dem att slå upp sina tält med öppningen mot templet. Vi kan befrias från det onda och ogudaktiga genom att vända oss till heliga skrifternas lärdomar. Frälsaren är den stora befriaren, för han befriar oss från död och synd. Jag förkunnar att Jesus är Kristus och att vi kan närma oss honom genom att läsa Mormons bok. Mormons bok är ännu ett Jesu Kristi testamente. De första testamenterna om Jesus Kristus är gamla och nya testamentet, eller Bibeln. Låt oss återigen komma ihåg min vän Scotts beskrivning av Mormons bok. Det är en jättebra bok. Och jag vittnar för er om att mycket av Mormons bok storhet härstammar från dess harmoni med den heliga Bibeln. I Jesu Kristi namn. Amen.